Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, du gick frimodigt in under alla former av lidande och mänsklig nöd för att rädda mig från helvete och evig ofärd. Sänd oss din ande för att lära oss hur vi ska stå ut med den del av lidandet för din skull som tillfaller oss. Amen. Dagens predikotext hörde vi redan från Matteus 10. Den är inte lång den här texten och jag tror att jag ska läsa den en gång till. Jesus sa: En lärjunge står inte över sin lärare och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Beelzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Var alltså inte rädda för det. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på dagen. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Var inte rädda. Det är det genomgående temat i den här texten och det fanns också i episteltexten. Vi ska ta del av, eller ta fram tre aspekter av den här förmaningen. Var inte rädda, se på er mästare. Var inte rädda för dem som bara kan döda kroppen. Var inte rädda för er Herre har omsorg om er. Första aspekten, den är alltså, var inte rädda, se på er mästare. Se inte bakåt, se inte åt sidan, se på Herren Jesus. Därför ska vi inleda den här predikan med att göra en överblick över hans verksamhet. Då går vi faktiskt så långt tillbaka som till treenighetens råd i begynnelsen. Då Gud fader, son och ande hade skapat världen och låtit människorna få del av hans livsande så att det blev hans avbild. Då skedde efter bara en kort tid något fruktansvärt. Adam och Eva, de första skapade människorna, föll i synd. De människor som Gud hade skapat i sin avbild lyssnade till djävulens frestelse. Så blev de drivna ut ur paradiset. De drabbades av syndens följder, där den värsta var att döden, andliga döden, att bli bortvisade från Guds ansikte. Den som på den yttersta dagen ska drabba dem som inte hörsammat sonen för evig tid. Men redan då i början av världshistorien planerade Gud för hur han skulle rädda människorna. Inte bara Adam och Eva, utan alla dem som skulle bli deras barn och efterkommande. Dit hör också vi. Han kunde inte låta dem falla för evigt i djävulens händer. Han måste, som Luther beskriver det i en psalm, sända sin son till jorden för att rädda dem. Vi ska om en stund sjunga den här salmen. En vers lyder så här. Till ende sonen sade han, jag måste mig förvarma. Far ner till detta syndens land och lös dess fångar arma. Från deras synd och stora nöd. Fräls dem ifrån en evig död. Och låt dem med dig leva. Så gjorde Jesus. Han lydde sin far i allt. Han var inte rädd för djävulen. Han resa av kärlek till oss arma människor. Och den kärleken gjorde att han måste utsätta sig för den totala ondskan, både frestelser och verkligt lidande. När Jesus sa det här till sina lärjungar visste de ännu inte vilka fruktansvärda lidande deras herre och mästare skulle råka ut för. Men Jesus visste det. Han visste det från början. Ändå utsatte han sig för det. Han blev människa. En av oss frestade allt som vi, men utan synd, för att till sist lida döden i ditt och mitt ställe. Vi kan bara förundras. O, vilken kärlek, underbar sann, aldrig har någon älskat som han. Det här kallar vi Kristi förnedring. Han avstod från sin gudomliga makt. Han teg när hans smedare hånade honom. Han kunde helt visst ha stigit ner från korset och slagit sina fiender till marken. Men han led ända till döden. Han var lydig ända till döden på korset. Så kunde han byta med oss. Han tog vår synd på sig. Det var därför han led. Och så gav han oss sin rättfärdighet. Det som var frukten av att han levde utan synd. Helig. Han levde så som Gud hade tänkt att vi människor skulle leva. Och han tog på sig världens synder och betalade straffet för dem alla. Istället ger han dig och mig sin helighet, sin rättfärdighet. Det här kallar vi det saliga bytet. Han tog min synd, jag fick hans rättfärdighet. Vilken vinst! Han utförde allt, han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet, sjunger vi en påsksalm. Han kunde ropa på korset, det är fullbordat. Därför kunde han inte behållas av döden. Han lades i graven precis som alla döda människor. Han var verkligen död. Men han kunde inte behållas av graven, av döden. Han uppstod. Hans död på korset trodde djävulen skulle vara hans slutliga triumf. Så såg också människorna det. Nu gick det galet. Han dog. Han som vi trodde var Israels frälsning. Men han triumferade i själva verket. Han krossade djävulens, ormens huvud. När han steg upp ur graven var det ett vittnesbörd om att Gud godkände den betalning som Jesus hade gett för alla människors, alla synder. Kvittot utfärdades. Din synd är betald. Det finns inget som längre kan anklaga dig. Var inte rädd. Därför kan jag på Kristi uppdrag försäkra dig i avlösningen att alla dina synder är förlåtna. Därför kunde Jesus fara tillbaka till himlen, det som vi firade i torsdags på Kristi himmelsfärdsdag. Han återtog sin rättmätiga plats vid Faderns högra sida, där han nu brukar sin allmakt för vårt bästa, för sin kyrkas bästa. Hur en fienden hotar oss för att vi bekänner Jesus och hans ord, så får vi tänka på att han har gått igenom ännu värre saker och han härdade ut. Så ska han också ge oss krafter så att vi kan härda ut när vi angrips som hans lärjungar. Så till det andra. Var inte rädda för dem som bara kan dräpa kropp. När Jesus berättade för sina lärjungar att han måste lida och dö, kunde de inte tro på det. De var inriktade på att han skulle sitta på Davids tron. Han skulle sitta på en jordisk tron, styra över ett jordiskt rike. Han skulle besegra alla fiender, rent fysiskt. Därför tog Petrus Jesus åt sidan när Jesus hade berättat att han måste till Jerusalem för att lida och dö. Då sa Petrus: det här ska aldrig drabba dig, Gud bevara dig. Men Jesus visade honom åt sidan med starka ord: gå bort, Satan. Stå mig inte i vägen. Egentligen lyder orden: vik bakom mig, Satan. Du ska inte stå före mig. Du ska gå bakom mig. Han stod fast också då, när han frestades via sin främste lärjunge. Han drev bort den onde som hade ställt sig i vägen. Men lärjungarna fortsatte att vara rädda för de jordiska fienderna när Jesus hade dött. De flydde när Jesus lät sig gripas i Getsemane. De gömde sig bakom låsta dörrar. Och så här fortsatte de 40 dagar framåt, ända till Jesu himmelsfärd. Ja, egentligen 50 dagar, ända till pingsten. Då trädde de fram med kraft som den helige ande klädde dem i. Och de predikade den uppståndne Herren med stor kraft. De vågade säga: livets första dödan är ni. Det här ledde till att judarnas ledare blev upprörda över det undervisade folket. De vågade säga: livets första dödade ni. Och de som de predikade för blev bara ilskna. Så är det när lagen drabbar oss. Lagen bollar vrede i vårt kött. Så grep man då apostlarna och förde dem inför stora rådet. De som då enligt mänskligt sätt att säga hade all makt. Åtminstone nästa. Men fastän landets myndigheter förbjöd dem att undervisa, så tystnade de inte. Och inför dem vittnade de: ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Och de vågade också säga att namnet Jesus är det enda namnet genom vilket vi kan bli frälsta. Det här var mycket märkligt. De här männen som tidigare var så rädda att de hade stängt in sig. De som var fiskare, obildade människor från Galileen, stod där oförskräckta inför Israels stora råd, överste präster och skriftlärde, och förkunnade frimodigt sin Herre. Det var ju ändå så som Jesus hade sagt, bara några verser innan vår text: ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Och då efter det här kommer de ord som vi har i vår text: var inte rädda för dem. Vad skulle judarnas ledare göra mot en sådan kraft? Ja, de försökte. Det som de försökte göra var att de fortsatte att förbjuda dem att predika. Och när de hade förbjudit dem att predika, så gick apostlarna ut i templet och fortsatte att undervisa. Petrus och Johannes var inte rädda, utan sa då inför rådet: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Vi kan inte. De var verkligen inte rädda. Nu släpptes de då igen. Men de gick till sina egna och berättade allt. Och de ropade tillsammans till Gud och bad att de frimodigt skulle förkunna Guds ord, och att Gud skulle stadfästa ordet genom helande tecken och under. Och så fortsatte de. De gömde inte sig. Men det här blev för mycket för Guds fiender. Överste prästen och hans anhängare, saddukeernas parti, satte apostlarna i häkte. Men Gud sände sin ängel och öppnade portarna, så de kunde gå ut. Och ängeln sa till dem: nu ska ni gå till templet och fortsätta att undervisa. Och när Stora rådets tjänstefolk gick på morgonen till fängelset för att ta fram dem inför Stora rådet, för domstolen, så fann de att de inte var där. Och de hörde sig för, var är de? Och då berättade människorna, jo, de står i templet och undervisar. Det som de just har förbjudit dem att göra. Men de hämtades då igen inför Stora rådet och då fick de höra de berömda orden. Vi måste lyda Gud mer än människor. Inte ens när Stefanus blir stenad för sitt vittnesbörd eller när aposteln Jakob blir avrättad med svärd slutade de förkunna. Fienderna kunde döda kroppen, men de kunde inte döda själen eller förhindra att budskapet om den uppståndne spreds. Lärjungarna var inte rädda. De hade lyssnat till Jesu ord. Och sen det tredje. Var inte rädda, för Herren har omsorg om er. Slutklämmen i vår text är verkligen fantastisk. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Alla hårstrån är räknade. Varenda cell står under Guds beskydd. Ska vi säga om vi ska tala modern språk. Vi ska inte vara rädda för människor. Vad kan de göra annat än ta ifrån oss vårt kroppsliga liv? Men fast de dödar kroppen har vi ju det eviga livets hopp kvar. För Jesus säger att den som tror på honom har redan gått över från döden till livet. Vi ska inte vara rädda för djävulen, fast han i dessa yttersta tider bjuder till allt vad han kan för att skrämma oss och göra oss oroliga. Han har ingen verklig makt. Han kan inte komma åt det verkliga livet, gemenskapen med Gud, genom Jesus Kristus. Det som vi ska vara rädda för är att göra emot Gud. Att förakta Herren och hans ord, så att han på den yttersta dagen tvingas sända oss till helvetet. Det är djävulens yttersta mål att få med oss. Men helvetet är inte gjort för människor. Det hade Gud skapat för djävulen och hans änglar. Gud har en annan plats till reds åt oss, som vi ska få ta i besittning när Jesus kommer tillbaka. Och hur den tillvaron ser ut kan vi inte ens drömma om. På vägen dit betyder det så lite om vi går igenom likadana lidanden som Jesus måste gå igenom. Vi kan be att bli befriade från dem. Det gjorde Jesus också. Men han sa, ske din vilja. Framförallt ska vi be att vi får kraft att gå igenom dem med Jesus. Aposteln Paulus säger att sådana lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Därför ska vi inte vara rädda för att ropa ut budskapet från taken, det som vi hör viskas i vårt öra, eller säga i ljuset det som blir sagt till oss i vår stängda kammare inför Bibeln. Det som är dolt för dagens människor ska bli uppenbart. Det är vår uppgift att uppenbara det. Människor känner inte Guds lag eller vill inte känna den, men vi ska frimodigt stå fast vid vad Gud har sagt. Även om massmedia och myndigheter hatar oss och säger allt möjligt ont om oss. Och människorna känner inte Guds kärlek i Kristus. Vi ska berätta för dem det ljuvliga budskapet att den syndare som vänder om från sin onda väg har en himmelsk salighet att vänta. Vi behöver inte vara ängsliga för att vi ska välja våra ord på ett dåligt sätt. För anden ska lära oss vad vi ska säga. Det lovar han. Idag behöver vi inte ropa till Gud om tecken och under för att bekräfta sitt ord. För vi har apostlarnas budskap som uppenbarelse och kraftkälla. Guds ord är tillräckligt. När den helige ande kommer till oss idag är det genom skriften, vittnesbördet om Jesus, Genom det arbetar den helige Ande. Det är därför som ordet är så viktigt. Det är därför som detta ord är så farligt för vår fiende. Att det måste motsägas och brytas ner. Men vi ska inte låta honom bryta ner det. För vad har vi kvar om vi inte har Guds ord ibland oss? Det finns inga verkliga risker med att gå ut med vittnesbördet när vi gör det på Herrens uppmaning och uppdrag. Vad som än händer är vi i hans hand. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Amen. Du är så rik och härlig till ditt råd. Jord, hav och himlar tillhör dig alena. Men Herre, Herre, låt mig dock av nåd din vilja göra, dig med glädje tjäna. Amen.